Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext, den tredje söndagen efter trefaldighet. Så skriver jag evangelisten Lukas i det 15 kapitlet och från den 11 versen. Vidare sa Jesus, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetar hos min far och inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Men han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var försvunnen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad. Men är återfunnen. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa, den där mannen tar emot syndare. Och äter med dem. Så börjar kapitlet som dagens text är hämtad från. Syndare och tullindrivare höll sig nära Jesus. De hade säkert gjort många saker som de skämdes för. Och människor omkring dem kände också till det. Det är därför de reagerar. Och själva visste de ännu mer om sina synder. Hur långt kan man gå bort från Gud och ändå få komma tillbaka? Ja, det är någonting som säkert många av dem som kom till Jesus undrade. Hur mycket kan jag bryta mot Guds lag och ändå få förlåtelse? Hur länge kan jag vandra bort från Gud och ändå vara välkommen tillbaka? Ja, sådana här frågor ska man inte ställa för att göra upp en plan. Att när man vet hur mycket och hur länge så lämnar man Gud. på det sättet för att sen komma tillbaka. Det är en dålig plan. Det är ju bättre för en människa att alltid vara hos Gud. Och det är också så att en människa som inte är hos Gud och inte har Guds ande är främmande för Gud och vill inte komma till Kristus för att få förlåtelsen för Kristi skull. Det går inte att planera att senare komma tillbaka. Men när en människa som vill komma till Gud ställer den frågan, då är det en annan sak. Får jag komma fastän jag har begått många synder? Får jag komma fastän jag har levt utan en tanke på Gud? Får jag komma fastän mitt samvete säger att jag har en enorm skuld inför Gud? Fast det känns som om jag inte kan vara välkommen. Och Jesus berättar idag en liknelse som visar hur Gud ser på det. När en människa som varit främmande för honom ångrar sin synd och vänder sig till Gud. Och det står faktiskt som om det är en enda liknelse. Då berättade han denna liknelse för dem. Och så berättar Jesus om det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. De har samma tema, men ur olika vinklar. Jesus säger om mannen som förlorat sitt får, men funnit det. När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med er, gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Och på samma sätt om kvinnan som förlorat sitt mynt men funnit det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Det blir glädje i himlen bland Guds änglar när en enda syndare kommer hem till Gud. Dagens text slutar också med ord om glädje. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Fadern i liknelsen har ordnat en fest så att de ska glädja sig. Och han vill också att den äldre brodern ska komma med och glädja sig. Den äldre brodern är förstås farisén av de skriftlärda som klagar i början av kapitlet att Jesus tar emot syndare och äter med dem. Jesus avslutar med en inbjudan också till dem att vara med på festen och dela glädjen. De tre berättelserna visar någon som förlorar något eller någon och så gläder sig och bjuder in andra att dela glädjen när det som var förlorat är tillbaka. Mannen söker upp sitt får och bär hem det. Kvinnan letar och sopar tills hon finner sina förlorade pengar. Och fadern väntar och ser mot horisonten om inte hans son ska komma tillbaka. Detta visar Guds hjärta ur olika vinklar. Gud söker förlorade människor och Gud väntar på att människor ska komma. Evangelium är för alla människor och Gud vill att alla ska få tid att omvända sig. Det är därför vi fortfarande väntar på Kristi återkomst. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och samtidigt som Herren väntar, så verkar han och drar i människor så att de verkligen ska bli omvända och komma till tro. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, om inte Fadern som sänt mig drar honom. Alla sidor och alla nyanser kommer inte fram i varje liknelse. Utan det är någonting särskilt som betonas. Och vi får ta fasta på poängen och lära oss mer från andra bibelställen. I berättelsen om den förlorade sonen så får vi vinkeln utifrån. Först från den yngre sonens perspektiv, hur han tänker och handlar. Att hans fader väntar på honom och spejar efter honom varje dag. Det antyds endast. Och hur Gud verkar för att omvända en syndare. Det är något vi får läsa om på andra ställen. Det sker i vilket fall genom evangelium. Och det är någonting som dagens text är följt av. Men det börjar med att den yngre sonen tar ut sitt arv i förskott. Det är någonting som man inte gör i vår kultur. Man gjorde inte heller det på Jesu tid. Den yngre sonen har ingen respekt för sin far. Men han får i alla fall ut arvet i förskott. Och så tar han pengarna och lever upp dem. Han lever hämningslöst, säger texten. Och han slösar bort pengarna. Och sen blir det hungersnöd. Nu hade han behövt pengarna. Han är pank och landet befinner sig i kris. Han vaktar svin som får mat medan han själv går hungrig. Det är väl ett passande slut. När han har levt ett liv i slöseri. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen gav honom något. Men det slutar inte där. Då kom han till besinning och sa: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Han kom till besinning. Han mindes faderns godhet. Han vänder om till sin far för att be om nåd och hoppas på att i alla fall få arbeta för att få mat. I sammanhanget när syndarna kommer till Jesus så tillhör de alla Guds utvalda folk. De känner skrifterna och har hört löftena. Alla har inte trott eller förstått, men de har ändå evangelium med sig som kan väcka deras hjärtan till liv när de påminns om det. Och de liksom kommer till besinning. Och de har också hört om Jesu nåd, hur han tar emot syndare. I andra fall så har människor inte hört evangelium, utan det är någonting nytt för dem. Men det blir på samma sätt för dem. När evangeliets budskap tänder ett hopp i deras hjärtan. När de ser sin skuld inför Gud och inte litar på sin egen förtjänst utan sätter sitt hopp till Guds nåd som han har lovat i Kristus. Ja, då är egentligen själva verket gjort. Då har Guds ande fört dem till tro och de är Guds barn. Det är inte så att det behöver vara en lång kamp. Att man behöver be en lång omvändelsebön och allvarligt bekänna sina synder och visa ånger och be att Gud ska visa sin nåd. Och först därefter så vill Gud förlåta oss. Vi bekänner vår synd i visshet om att Kristus har sonat den och att Gud redan är nådig mot oss. Vi kan se det i liknelsen och det bekräftas i övriga skriften. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern väntar redan på honom. Han har redan förlåtit honom i sitt hjärta. Sonen hade inte hört detta. Han var långt borta i fjärran land. Han kunde inte veta faderns tankar. Om man inte får höra det från honom. Men nu visar det sig att fadern har förlåtit honom, väntar på honom och längtar efter honom. Och när han ser honom förbarmar han sig över honom. Så läser vi också på andra ställen i skriften att Gud redan förlåtit våra synder innan vi vänder oss till honom. Herren säger till Israel: jag har utplånat dina brott som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, för jag har återlöst dig. Och Paulus skriver om Gud: han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Den fader som redan har förlåtit som möter sin son. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen började. På alla sätt visar fadern att han tar emot den yngre sonen verkligen som sin egen son. När han skyndar fram, omfamnar och kysser honom. När han tar fram den finaste dräkten att klä honom i, sätter en ring på hans finger och skor på hans fötter. När han ställer till med en stor fest så att alla ska få glädja sig över det som har hänt. Min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Den yngre sonen hade förberett ett tal. Han skulle bekänna sin synd och be om att få arbeta som de andra arbetarna på gården. Men fadern verkar avbryta honom innan han talar färdigt. Förlåtelsen beror inte på syndabekännelsen och ångern, utan den sker i faderns hjärta på helt andra grunder. Den beror inte på någonting vi gör, utan vi är redan välkomna. Allt är färdigt. Är det så enkelt? För oss är det så enkelt. Jesus berättar nu om en sida. Han tar emot syndare. I andra sammanhang berättar han om vad han ska göra. Då är det inte enkelt. Då kostar det. För oss är det betalt. Men Jesus betalar. Inför korset läser vi: Jesus säger: jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den rena var tänd. Men jag har ett dop att genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Och när Jesus hänger på korset läser vi: vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Vi har plats hos Gud för att Kristus har berett rum. För att Kristus blev övergiven är vi välkomna. Han har betalat. Guds egen son har köpt oss med sitt liv, sitt blod och sin död. Så att allt är färdigt. Därför läser vi också: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Nu finns också den äldre brodern där. Han är ute på fälten och arbetar. När han får veta vad som har hänt, att hans bror har kommit hem och att det därför är en stor fest, så vill han inte komma in. Fadern kommer ut och talar med honom, men han säger: "Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom." Den äldre sonen har rent fysiskt varit hemma. Men han är främmande för sin fader. Han har inte samma hjärta som sin fader i relation till brodern. Han ser arbetet hos fadern som slavgöra. Han är hos fadern, men han är främmande. Och på sätt och vis kan det vara värre. Att vara nära fadern, men ändå inte känna honom. Inte lära sig älska honom, utan istället gå år efter år med ett allt bittrare hjärta. Också detta är förstås synd. Det är synd mot Gud och mot brodern. Men den äldre broderns synd är mer dold, samtidigt som den är lika verklig. Också han behöver förlåtelse. Och också han är välkommen av nåd. Fadern bjuder in också den äldre sonen. Också fariseerna och de skriftlärda som klagar över att Jesus tar emot syndare och äter med dem. Också de är inbjudna. Också de får komma som syndare och ta emot Jesu nåd. Vi frågade i början, hur långt kan man gå bort från Gud och ändå få komma tillbaka? En människa som har levt främmande för Gud kanske ställer den frågan. Är hon också välkommen? Men den frågan kan på sätt och vis vilken människa som helst komma och ställa sig. För vi har en förmåga att låta evangeliet gälla andra. Men så undra, kan det gälla också mig? Det finns alltid ett skäl som gör just mig speciell, så att det inte skulle gälla mina synder. Den som inte har vuxit upp i ett kristet sammanhang kan känna sig främmande och tänka att kanske därför så är jag inte välkommen hos Jesus. Det här är någonting för andra människor. Den som har vuxit upp i ett kristet sammanhang men har syndat och fallit kan känna att han har missat sin chans och nu står utanför. Den som levt i ett kristet sammanhang men inte tagit till sig Guds nåd kan känna att han måste vara ett hopplöst fall. Vi är nog många som kan känna igen oss i sådana tankar. Guds nåd och förlåtelse, det är ett fantastiskt löfte. Men kan jag lita på att det gäller mig? Trots vad jag har gjort? Eller behöver jag göra någonting innan Kristi verk verkligen är för mig? Paulus skriver att Guds son har älskat mig och utgivit sig för mig. Och Luther kommenterar denna trosvisshet. Det gäller alltså att läsa dessa ord, mig, för mig, med stort eftertryck. Du måste vänja dig vid att med fullvis tro omfatta detta mig och tillämpa det på dig själv. Och inte tvivla på att du också hör till dem som avses med detta mig. Ty Kristus har inte endast älskat Petrus och Paulus och utgivit sig själv för dem, utan denna nåd gäller oss i lika hög grad som dem och kommer oss till del lika säkert som dem. Därför innefattas också vi i detta mig. Ty liksom vi inte kan förneka att vi alla är syndare. Liksom vi tvingas tillstå att Adam genom sin synd har fördärvat oss. Gjort oss till Guds fiender. Hemfallna åt Guds vredesdom och den eviga döden. Ty detta känner och erkänner förskräckta hjärtan i blott all för hög grad. Likaså kan vi inte förneka att Kristus dött för våra synder för att vi skulle rättfärdiggöras. Det gäller sonen som levt utan en tanke på konsekvenserna, som slösat bort sitt arv, sin faders pengar, som bara levt för sig själv och för att njuta för dagen. Han är välkommen. Och det gäller hans broder, som till det yttre levt fläckfritt, men som i sitt hjärta ändå varit främmande för sin fader. Det gäller dig, och det gäller mig, och det gäller varje människa. För Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Paulus, som själv hade varit som den äldre brodern, han skriver senare om hur han vill att alla ska få del av evangeliet och lära känna Kristus. Precis som det blir glädje i himlen när en syndare tas upp som Guds barn, så blir det också en glädje här på jorden, som Jesus beskriver i liknelsen. Det är därför fadern ställer till med fest och vill få med den äldre brodern. Så skriver också Paulus om hur han för ut evangeliet till människor. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv ska få del av det. Ja, när människor får del av evangeliet, får också den som delar det del av evangeliet. När vi berättar för vår nästa om att hennes synder är förlåtna för Kristi skull, så påminns vi om att det också gäller oss. Och när hon tar emot det, så blir det en gemensam glädje. Det blir som i liknelsen. Det blir en stor glädje i himlen. Och vi har också del i den. Amen.